Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hjärtligt välkommen till Ekstedt Sport med mig, Mats Sandberg och Olle Palmlöf.
Tackar.
Nu åker vi. Märkte att jag testat lite nytt grepp där? Det flög inte riktigt, va?
Nej, och säger så här, nu kör vi, kom igen, häng med. Sån där grej, det kan man inte göra.
vi kan väl vara transparenta och säga det. Vi har suttit här i en timme och tittat på en datorskärm. Sista 20 minuterna har vi tittat på när Mattis med vår husvärd har löst problemet åt oss. Det var inte vårt fel, ska sägas.
Det var en dator som hade uppdaterats av sig själv, så var alla inställningar borta.
Om inte han hade kommit här, vad hade hänt då?
Då hade vi varit hemma nu och haft det bra.
Ja, Olle, det känns som att du tog det här med lite mindre ro än Mats.
Ja. Så är det. Mats vill ju vara borta så mycket som möjligt hemifrån. Det så är det inte riktigt för oss andra.
Nej, men alltså, när jag kommer hem, då griper vardagen in. Och här är ju mera fest.
Men åker du och Marie någon gång utomlands sådär? Eller gör det annat?
Det händer aldrig.
Det händer aldrig.
Vi måste bara gå igenom Mats kläder lite då. Idag är ju bättre än någonsin. Mats har alltså först en skjorta. Sen så har han en skjorta på skjortan. Båda ja, långärmade skjortor.
Det är så suveränt. Och jag kom på det alldeles själv faktiskt. Utan assistans. Och är glad för det.
Ja, jag fick en bild framför mig att Marie då har varit lite som Trini och Susanna. Som hjälpt medelålders kvinnor som kan stå lite dassiga ut. Att hon har gjort någon sån grej. Nej. Men också stoppat in båda skjortorna.
Ja, det är på eget bevåg faktiskt. Jag är rädd för att just få... alltså kommentarer runt omkring mig för mitt sätt att agera med skjortorna och det, och det har jag ju fått.
Men när du kom in här, visste du om att du hade två skjortor på dig?
Jo, det visste jag, men samtidigt så är jag också osäker på om jag ska få någon negativ respons eller inte för det. Och sådär. Så att nu fick jag ju det.
Du fick
respons, Mats, men du fick ingen negativ respons.
Jag är överraskad.
Men blev du ledsen, Mats?
Nej, absolut inte, jag är överraskad bara.
Sen ska vi gå in din keps också. Den är väldigt fin, ser gammal ut. Och då, du visste inte vad det stod på den själv, men så tittade du och det stod vad då?
Det stod alltså Aten 2004. Och det är en keps som var mycket ute i regnväder. Och så där. Den har levt sitt eget liv, den här kepsen, och jag hittade den på landet nu faktiskt igår och tänkte att den här ska jag använda just denna dag när vi spelar in det, dagen till ära, för att lysa upp den grå vardagen.
Ja, just det, du är från Aten då, så det finns ju en bra anekdot som jag kan därifrån. Du var ju nära, så jag undrar om du har någon uppföljning på den. Det var ju Giovanni kom ju fyra. Mm. Och då var han inbjuden, han hade spelat bronsmatch och förlorat, var han inbjuden till Studio Sorba i SVT som det hette, som Peter Gide ledde. Mm. Mm. Så ringde någon från Pingisförbundet lite före så här: Gio kommer, men ja, vad klämmer skon någonstans? Vad klämmer skon? Jo, men vad är det då? Jo, han vill ha bärs. Mm, mm. Oj, så fick de liksom gå och rusa och köpa bärs då för att ha. Och sen så, allt gick bra. Han satt där och var lite smålullig. Han svepte tydligen 6 bärs då innan.
Ja, det är bättre när det är smålullig än eljest.
Ja, men det tror jag också. Men då i alla fall så kom så den här personen som hämtade gästerna, körde sen och hämtade Leo Müller, brottarbasen, som skulle i samma bil. Mm. Då såg han att det låg tomburkar i bilen. Då pekade han på tomburkarna. Jaha, okej. Har Gio varit gäst före mig eller?
Alltså Gio är väl i så fall kanske en light-variant av Frank Andersson. Alltså Gio är oförajlig, han är snäll.
Mindre brudar, va, Mats?
Mycket, mycket färre fruntimmer. Alltså Frank var ju grym på alla sätt. Och också mycket av en... en fighter på något sätt, även privat. Medan det är ju inte Waldner alls.
Men med J.O., det var ju någon artikel då för kanske 20 år sedan, att J.O. hade spelat bort 5 miljoner kronor. Det är ju ganska mycket pengar för en vanlig Svensson. Mm. För J.O. kanske inte lika mycket. Men det var bara att i samma artikel så, de gör det i spalten efter Expressen ibland, så berättar man om andra kändisar som har spelat bort lika mycket pengar.
Just det.
Då var det Michael Jordan som spelat bort 3 miljarder.
Jimmy Åkesson också.
Ja, just det. Han är också...
Men det var mörkare. För J.O. känns så här, du spelar bort 5000 på Vegas. Det spelar liksom ingen roll. Men också var ju mörkt. Och vad jag, om det stämmer vet jag inte. Men jag har hört rykten i alla fall om att under en tid så styrde Mattias Karls partiet. Eller i princip ganska långt period.
Ja, men det gjorde han ju när Jimmy var sjukskriven.
Ja, men även innan det. Och Jimmy satt bara till sidan i väggen. Alltså i kanske ett års tid.
Ja.
Och nu ska vi lyssna hur det lät när J.O. fick svara i telefon en gång.
Vad hemskt var det ringen? Kan inte du svara där istället? Första
Europa-mästerskap. Alltså Staffan Lindeborg sitter och kommenterar och sen så ringer hans telefon, så ber han J.O. svara i direkt sändning. Det är ändå rätt kallt.
Ja, det är kallt.
Det var ju väldigt kul.
Men vad minns du från den där J.O.? För han var ju, det var ju lite succé. Han var ändå 39 år och så var han nära att ta liksom medalj.
Nej, inte nära. Alltså kineserna var ju på topp då, alltså 2004 i Aten och även 2000 i Sydney. Men däremot när J.O. vann guldet 1992 så var ju inte kineserna med, så att han mötte Gas Yang i finalen. Så att J.O. var i toppform 92 i Barcelona, men hade mycket lättare väg fram till segern då, för att kineserna är väldigt, väldigt tuffa. Alltså många kineser, inte lätt att gå fram till guldet då.
Jag tycker det här blir en bra segue in till det som hände på Friends Arena i söndags. Dunderlåt får man lov att säga.
Ja, den är härlig.
De har ju snott den från Roger Whittaker. Ska vi lägga in den också då?
Ja,
så vi hör, vad fan heter den nu då? Last for Bell. For you are beautiful and I have loved you dear. Ja, så där lät det då i original med Roger Whittaker. Mm. Väldigt härlig engelsk, gamla England. Där är lite snofsigare kanske, och det är väldigt mycket moderslandet var viktigt. Armadan, eller armada var det inte, utan engelska flottan och så vidare. I alla fall då så var det lite stökigt, och det blir en ganska bra jämförelse med koranbränningar, för man brände nämligen en flagga. Mm.
Ja, de fick tag på en Malmöflagga, AIK-klacken.
Ja, och så brände de upp den.
Alltså jag tycker att de här sakerna som hände då, vilket jag såg på tv alltihopa, det vet jag inte hur man ska få fason på det. Men jag tycker ändå att samhället behandlar det som handlar om sport mycket mildare än i det vanliga civila samhället. Jag tycker inte man kan se någon finga med de här grabbarna som beter sig på det här sättet och kastar... Ja, bangers kastar de omkring sig och så vidare, ännu värre saker på läktaren och det.
Men om vi kommer dit, Mats,
och bränner en flagga, det ska behandlas på ett mycket tuffare sätt i samhället.
Men det som hände sen då var att man bränner en flagga, Malmö förbli, eller Malmö, vissa då, Malmö supportrar fortsätter med att kasta bangers som smäller jävligt högt. Man fortsätter med att kasta bengaler på Malmö klack, eller på AIK-publiken från Malmö klackens sida. Och sen så stormar då ett gäng supportrar från AIK-planen. Såg du matchen i realtid, Mats?
Ah, absolut, jag såg det.
Hur var känslan där?
Jag tycker att nu väntade ju inte jag att det här skulle hända riktigt. För att ingenting hade ju hänt tidigare på läktarna överhuvudtaget i den här matchen.
Ingenting talade för
det,
tycker
ingenting
jag.
Ingenting talade för det. Och det här mötet på Tele2 då tidigare i år, när publiken stormade fram med hundar och kravallutrustning och det. Jag såg inte den typen av polisingripande nu. Det var ju mera poliserna kling och klang då. Med vanliga mössor som gick omkring. Alltså helt vilse liksom, när AIK-supportrar sprang bakom ryggen på dem i tv.
Ja, men ser också när de går in på plan. Jag fattar inte att de kan. Det är bara gå och ta dem.
Ja, alltså, jag ville ha då en kravallutrustad polisstyrka som man såg då på Tele2.
Hur ska man göra med AIK nu då? För att nu är det andra gången det hände. Förra gången var det i och för sig på Djurgårdens hemmaplan då, det var bortaplan, men det var ju tydligt att det var AIK och klacken.
Jo, men alltså, jag har ett bra förslag som är lite radikalt kanske. Tänk om man skulle lägga ner AIK.
Om du är allvarlig med det här, ja, så lite, att, ja. Att du får tycka det.
Skulle det vara, är det så omöjligt att lägga ner en klubb? Ja, det har funnits sedan 1891.
I princip omöjligt.
Varför då?
För att du får inte upplösa en förening hur som helst. Det är inte... Men det är klart, du kan ju utesluta AIK och Allsvenskan. De alternativen finns ju redan.
Ja, eller om man säger så här, om man lite mindre radikalt. Om man ser till att ingen får komma in på norra
ja,
stå.
Ja, men precis. Vad är det ett argument, Mats, tycker jag?
Ja, alltså, jag tycker mycket att det är en spegel av samhället det som händer. Det hårdnade samhället är det. Sånt där fanns ju inte för ett antal år sedan. Det har varit
lugnt sedan 2003-2004 ja. Kanske. Ja. När det var som värst.
Ja, men det är så, också att de får hållas. Och så blir, liksom, det är som barn på dagis som liksom stökar och sen så är det ingen fröken som kan se åt dem. Klart de fortsätter stöka.
Ja, jag håller med. Och även man läser från spelaren då efteråt. Hört vi Alexander Milosevic som beklagar sig över reglerna. Att om man, det är bara slänga in en banger. Då kan, enligt honom då, även en tränare ställa sig i borta klacken för att stoppa en match.
Ja, men de verkar också lite rädda för sina fans.
Ja, det tror jag också.
De är så jävla mesiga
i talanden. Det är en sak. Och den andra saken tycker jag i det här är att varför ta bort fokus från det som är problemet?
Visst.
För problemet, man kan prata hur mycket man vill om polisen, du kan prata hur mycket du vill om regler och du kan prata hur mycket du vill om Svenska fotbollsförbundet. Men sist och syvende är ju beteendet ändå supportrarnas. Och där någonstans, vad ska man göra? Ska man införa villkorstrappan igen? Ska man ta bort ståplatsreducering? Konkreta
ja, men jag,
förslag?
Jag
förutom att lägga ner klubben.
Nej, men okej, men då tycker jag att se till att de inte får gå. Lägga ner ståplats i antal månader i alla fall så kan man se om de får chansen igen. Vad säger Mats?
Ja, alltså det är jättesvårt att se till att de inte får in de här grejerna på läktaren och så vidare. Jag vet inte hur de gör för att komma
förbi. Ja, men det är ju skorna och kalsongerna.
Ja, kalsongerna. Ja, absolut, jag får in grejerna. Men om man då skulle tillåta bara en mindre mängd som man kunde kroppsvisitera ordentligt kanske från AIK. Den tar det då, ekonomin är viktig i fotbollen för storklubbarna. Det är ganska få låga åskådarsiffror då på de här lagen ute i landet. Och nu är det faktiskt det. Medan det som drar upp siffrorna det är ju matcherna på Friends och Tele2 då, och även Malmö och i viss mån Göteborg. Så att de behöver ju intäkterna då. Så att det här förslaget om att begränsa antalet åskådare till så kallade säkra åskådare strider ju mot dem.
Men det skulle ju jämna ut oddsen för lagen om det för AIK. Ja. De stora klubbarna får ju mycket mer publikintäkter. Det skulle ju liksom bli schysstare på så
absolut. Vis. Men det är klart, många protesterar ju som är kommersiellt inriktade. Naturligtvis, det gör de ju. Men jag tycker också att man ska begränsa antalet åskådare till så kallade säkra citat åskådare som kommer in.
Vad säger Jesper?
Ja, men jag är nog inne på det också. För att nu får det vara lite nog här. För att man kan, som sagt, vi kan prata mycket som helst om att det bara är ett fåtal individer. Men det förstör ju oavsett väldigt, väldigt mycket för
Det är för lätt att förstöra en match också. Liksom. Det behövs ju inte så mycket för att förstöra denna otroligt stora upplevelse i tv och alltihopa som det var då med AIK och Malmö FF och, det, och några få individer gör detta helvetiska tilltag. Det är oacceptabelt.
Ja.
Ja, jo, men alltså under damfotbolls-VM 2011 så blev alla landslagsspelare utsatta för något som Nilla Fischer i sin bok jag sa inte ens hälften beskrivs som förnedrande. Och ni pratade om det här för några veckor sedan när jag var borta, men jag kommer in på det igen för det har kommenterat en sak nu i veckan som gör att det aktualiseras. Det här hela började med att spelare från Ekvatorial Guinea anklagades för att vara män, och det gjorde att FIFA då ville införa kontroller av alla spelare i världsmästerskapet. Och Nilla Fischer skriver så här då i boken: vi blev tillsagda att de närmsta dagarna inte raka oss där nere, och sen ska vi visa våra könsorgan för landslagsläkaren. Ingen fattar det där med rakningen, men vi gör som vi blir tillsagda och undrar vad det är som egentligen händer. Det var ju konstigt det där, får man ge henne?
Jag tycker det låter jättekonstigt med rakt. Eller att de inte skulle raka sig.
Ja, men varför skulle de raka
sig? Jag menar, det låter jättekonstigt. Eller skulle de raka sig? Eller inte raka sig?
De skulle raka sig. Nej, de skulle
inte raka sig. Nej, för det hade ju varit, det hade ju varit mer logiskt tvärtom.
Ja.
Får man säga
att de måste raka sig?
Ja, det hade varit mer logiskt.
Ja, men att de ens ger sig in i den diskussionen. Hade de kunnat släppa det bara så här. De hade bara kunnat säga att ni ska visa könsorganen. Ja, men det kan men okej.
Det var konstigt i alla
fall. Men det här att man ska... Men om man ska få veta vilket kön någon har, så är det ändå inte en superkonstig grej om man tar andra halvan av det här uppmaningen. Att kolla könet, det är väl inte superkonstigt?
Om man tänker bort perspektivet med integritet och eventuella kränktheter, då är det ju såklart effektivt. Men samtidigt ska man ju väga det då mot den här ganska tråkiga grejen att behöva visa upp sig för landstadsläkaren. Jag fattar ju ändå att det är...
Jo, men det är ändå, om man jämför, vi går inte till gynekologer, va? Men tjejer gör ju det. Det måste vara bra mycket värre att gå till gynekologen. De borde vara... Vi kan ju också gå till en urolog och visa snabbt.
Det är nog mer kränkande att visa att man är en tjej inför en läkare. Det är otroligt kränkande egentligen. Men att däremot gå till en gynekolog, då är det av andra skäl. Ja. Det är ju inte så att de ska kolla...
Det är också frivilligt att man går dit.
Alltså, gynekolog, det tycker jag inte är så märkvärdigt. Det kan ju vara olika saker som sjukdomar etc. Så att det faller nog genom rimlighetens gränser.
Fan, nu lät det som att jag har klippkort hos urologen, så är det inte. Men jag är ju ganska nervös lagd, minst sagt. Och har haft lite oro för... cancer och testikelcancer. Så jag har ju varit och testat mig, och jag tycker inte att det där är så jobbigt.
Utan jag tror testikelcancer är den cancerform som flest överlever från, tror jag. Jag tror det är 98%.
Ja, det brukar jag tänka också.
Testikelcancer ska man nästan bli glad om man får. Det är ofta unga grabbar som får det. Inte minst inom ishockey.
Anders Södergren har ju haft det.
Ishockey och fotbollen får ju testikelcancer. Och det 98% klarar sig utan vidare.
Det får låta som att det är en vinst.
Ja, men det är en vinst. Skara cancer... få testikelcancer i
så fall. Ja, man ska jämföra med andra.
Fast det är inte så att man blir immun mot andra cancerformer efteråt.
Tänkte inte på det.
Om du då,
det är som ett vaccin mot testikelcancer.
Ja, men om du då verkar lite skeptisk mot detta med att de tittade då. Men hur skulle de ha gjort då för att kolla vilka kön de hade istället?
Kan man inte skicka papper till tjejerna, de på heder och samvete intygar att jag är en...
Du tror så gott om
jag tror det. Att jag är som jag är, en tjej.
Eller kanske bara känna.
Ännu
värre, såklart.
Att de skulle beslå med osanning i det läget och skicka på mig det här. Vad tror ni? Skulle de göra det? Alltså ljuga
och säga... Alltså, om man säger om man är en kille och har fuskat...
Det vill bara kolla de här spanjorerna i Paralympics nu. Ja, som spelade blindboll och inte var blinda. Det är ju ett väldigt bra trick och bus, får man säga.
Ja.
Och låtsas...
Ja, men har man gått så långt så tror jag inte man blir ärlig sen. Är du säker på att det är det?
Men andra sidan...
Alltså, trick och brus är ju en annan sak då. Att man säger om man inte är blind och spelar med blinda... Det är ju en annan...
Men det är samma sak. Det är ju ljuga om en kropps...
Ja, inte riktigt.
Jag tänkte säga kroppsdefekt,
det här med,
och det är det ju inte.
Det här med kön är ju väldigt känsligt i alla fall. Jag kan tänka mig att tjejerna tar det väldigt illa vid sig om man då tvingas visa upp.
Ja, jag fattar det. Jag håller med. Ja. Men om man ska dra en parallell bara till dopingarbetet. För då får man ju visa... Då visar man ju kuken när man pissar.
Just det.
Då står man ju och tar pissprov då med en... någon form av...
Ja, och då måste kontrollanten måste ju titta att man inte till exempel gömt någon annans urin under pungen.
Maradona till exempel.
Ja, men precis. Mm-hmm.
Så att det är ju lite samma... Det antar att du far efter lite grann. I alla fall det som jag reagerar på är att de får alltid låta som att det är en oförrätt att det är just damer. Det är det. För att det här är som sagt, i dopingarbetet så visar man ju också kuken av olika anledningar. Sen kan det ju vara ett problem att man inte litar på tjejer då till exempel, för att de ser lite mer maskulin ut. Det kan ju vara kränkande. Men samtidigt då, så hur ska man göra istället?
Ja, jag menar, precis, hade det varit schysstare om de bara kollade spelaren från Ekvatorial Guinea. Det hade ju knappast varit schysstare.
Nej, kan man inte testa någonting i något blodprov och liknande där testosteron...
Ja, det har tydligen varit... Man kan kolla X- och Y-kromosomen, men det har visat sig vara ganska svårt.
Ja, men det låter rimligare att göra det, tycker jag, via ett blodprov på något sätt för att få en indikation.
Jo, men det har visat sig att det är lite... Det finns... Ja. Det är inte riktigt så enkelt, så det har varit
fel krav på det. Sen kan man säga så här också, att de ser väldigt maskulina ut, de tjejer som gör det. Cassie Semenya kanske kan man tycka ser ut som en kille, och etc. Att bara de skulle kollas visuellt, det är klart, det är ju ännu mer kränkande.
Ja, det är egentligen, egentligen så vore det ju väldigt rationellt att bara göra så.
Ja, det är också
om ingen människa hade någon känsla överhuvudtaget, då hade man ju gjort
ja, det. Men också, vem ska välja ut då? Ja, är det, ska Infantino sitta?
Ja, just det. Men hur som helst, Mats Börjesson som var landslagsläkare 2011, han kommenterar, alltså för det svenska landslaget, han kommenterar så här: FIFA gör inte så här för att vara taskig mot någon. Idrottsrörelsen har försökt skapa rättvisa för tjejer för att man inte ska träna ett helt liv och så kommer det in någon som har en orimlig fördel. År 2011 var det väldigt bråttom för att de upptäckte två spelare som var män. Mm. Det är också ett argument.
Det är ju ganska rimligt, och det här var någonting som, undrar om det var Tjeck, eller om det var Leifby som skrev om det här med doping. Det var nog Tjeck förresten på Aftonbladet. För då hade någon kompis, någon av dem, fan var det Leifby, skitsamma. Någon kompis hade frågat, hur ser du på det här med att alla andra delar av samhället så ska man bevisa, så ska någon annan bevisa att man är skyldig. Här måste man bevisa sin oskuld som då utövare av idrott. Och då sa den här, om det var Leifby då, att ja, men nu har ju fotbollen någonstans kommit överens om det, eller idrotten har gjort det, för att annars går det inte att komma till rätta med doping i princip. Just det här med att IME då har där handlar det om de missade dopingkontrollerna. Mm. Annars måste det ju visa såklart som vanligt då. Och det är väl ganska rimligt att idrotten kan ju ändå någonstans bestämma sina egna regler. Och när det gäller doping då, de här kontrollerna, ja, om du inte kan bevisa att du är på det stället, tyvärr, så, för annars så kommer man aldrig kunna komma till rätta med. Nej, och lite, så det är väl samma problematik här någonstans.
Visst. Mm. Och så vad ni var inne på då för några veckor sedan, att Zambias stjärna Barbara Banda, just, hon stoppades från att vara med i det zambiska laget då i afrikanska mästerskapen förra året. Hon värvades heller inte till Real Madrid, för de gjorde könstest på henne då, som hon inte klarade. Mm. Så hon spelade i Kina. Men nu i VM så är hon med. Eller hon eller han, det vet vi då inte. Men nu kanske man skulle kunna tro att allt är frid och fröjd, att alla landslagsspelare i svenska landslaget är nöjda. Men icke. Fridolina Rolfö lyckas med konststycket att ändå vara kritisk, trots att hon är med. Hon säger så här till Expressen i veckan: jag tycker att det blir nedvärderande med könstester. Alla som är här är kvinnor. Alltså, ja du Fridolina, det är väl just det som vi inte vet utan test. Eller?
Men det är
därför test görs.
De här problemen är ju kvinnoidrott då. Då måste man ju någonstans sätta en gräns för vad värdena, hur höga de får vara.
Ja, och det är testosteronvärden om man då är hyperandrogyn eller inte. Som ju till exempel Castor Semenya är.
Och det blir ju otroligt orättvist mot alla andra. Och det kommer ju såklart, kanske eventuellt, eller inte såklart, men det kommer eventuellt i alla fall urholka hela idrotten, kvinnoidrotten.
Jo, men det är det som Mats, landslagsläkaren från 2011, var inne på. Att det blir väldigt orättvist.
Så jag är med på Mats, jag är på Mats sida. Jag är emot Fridolina Rolfö.
Jo, ja, men de här...
jo, men det är jag också, alltså. Det är orättvist, det ska ju bekämpas. Ja, absolut.
Och de här hyperandrogyna, de kan alltså ha en testosteronhalt som är upp till 20 gånger mer än kvinnor är i allmänhet. Så det blir och om man ska kolla den här har ni sett förresten hur Barbara Banda ser ut?
Nej.
Om man nu får vara så fräck, och det tycker jag man ska vara,
ja,
så ser hon ju faktiskt i alla fall traditionellt manligt.
Ja, det får man säga. Om man skulle se henne eller honom på stan. Om man säger så här, om man skulle se henne på stan så skulle man säga, åh, tjena grabben, vad är klockan?
Ja, lite det. Och framförallt...
Det är klart, det får ju konkurrenterna att reagera om hon, han är med. Det
ja, det blir inte riktigt lika villkor helt enkelt. Nej.
Ja, men från damfotbollen då till lite andra grejer som har hänt i sportvärlden. Och jag vet inte om ni talade, kanske vi skulle ha pratat om när det var AIK egentligen. Men det var andra supportrar som har skrikit till John Guidetti på stan.
Ja, han var på bio med sin familj va?
Ja, precis. Och de hade då skrikit någonting att han är... ja, men dum i huvudet eller...
Nej, men han är väl en liten belastning för honom. Han får inte spela längre och han kostar ju mycket. Så det förstår jag att det väcker ilska.
Jo, visst. Men, ja, men man kanske ska hålla den ilskan till de träffar honom själva. Inte
jo men han ruinerar ju AIK ekonomiskt och bidrar inte med så mycket. Ja, så men, att det är klart, det kan reta upp någon.
Jo, men jag tänker, barnen har ju inte ruinerat AIK. Han har varit på bio då med sin fru och sina barn. Och de har kommit fram och uppträtt aggressivt. Det var någon Djurgårdssupporter dessutom.
Uh-huh.
Men det jag säger, det blir ändå att man skrattar till.
Ja, du är uppenbarligen. Får se, får höra nu. Vad var det som var så kul?
När någon uppträder aggressivt framför mina barn och går mot mig när jag varit på bio med mina kids. Det är inte nice, säger han.
Det låter väldigt gudetti att säga.
Det låter väldigt gudetti. Alltså man vet ju hur han pratar liksom.
Ja, just det.
Det är inte nice att säga det till någon annan än mina barn alltså. Och han lever med det varje dag. Det har hänt flera gånger. Det är tyvärr en verklighet jag får leva med varje dag konstant. Och allting granskas. Allt jag gör. Och det här är ju för jävligt.
Alltså, ja, det har han ju rätt i. Det måste vara jobbigt.
Jag tycker det här är fruktansvärt.
Alltså, det slappar ju när han satt på bänken i Spanien i alla fall.
Ja, han gjorde ju det. När han spelade liksom Svenska kuppen matcher mest.
Men jag förstår ändå att hans attityd... För jag kommer ihåg när han var, kom från Manchester City då och var tillbaka till BP, kanske 2010. Då skulle media prata på Grimsta med BP då. Men då ville inte han ställa upp med andra.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Han ville vara i en separat situation som intervjuperson.
Jaha.
Och det, alltså har man så höga hästar och så en otrolig självbild och att man sen blir ganska dålig, det väcker ilska hos andra människor, det gör det verkligen.
Jo, men jag tycker också att den där ilskan får man väl... hålla lite inom sig.
Jag säger inte att det är okej att visa ilska, men jag förstår ändå att attityderna kan dyka upp mot en sådan människa.
Ja, men det gör jag också.
Och en annan sak som är konstig, hur kan han pika i karriären så tidigt åldersmässigt? Alltså han var väl som bäst när han var kanske 20, det är väl som med vad heter han? Özil i Tyskland. De pikar så tidigt, sen är de slut så fort.
Ja, och Özil kanske var på en annan nivå, men han är lika nere i skiten med den här som vi, jag vet inte om du har sett det Mats, du har nog sett det, men den här vargtatueringen, ylande vargar, som antingen är emot... Det är antingen så är det grå vargarna som det menar, eller så menar han det här MHP då.
Ja, men stämmer att det var väl Erdogan som var bäst med på hans bröllop?
Precis, så var det. Och var nu, det var i Kroatien tror jag han gifte sig. Och åkte Erdogan dit med sitt regeringsplan då för att närvara. Och det är klart, det är ju både bra och dåligt.
Han är ju personen grata, i Tyskland. De vill ju inte ha med honom att göra. Men i Grettes fall, det är klart, när det blir de här, vadå han säger att jag bajs alltså. Och så här, men du sa att vi dör, det var inte det skulle höra. Så det låter ju puckat. Men Sanna Guidetti säger så här.
Det är hans fru då antar
jag. Ja, hans fru, ja, precis. Extremt svårt att hålla sig för att inte skrika något elakt tillbaka. Men blev istället, kolon då. Och så nu inom citattecken, eller citationstecken. Vad händer? Vi är med våra barn. Känner mig stolt över att jag inte fick ett utbrott faktiskt. Ja, jo, okej. Och så skriver hon så här då. Människor kan vara det vidraste jag vet. Idag efter vi var på bio och promenerade mot bilen, det vill säga med våra barn, skriker folk massa elaka saker till min man. Gör det om ni har behovet. För vi bryr oss ändå inte någon skrattgubbe med blinkögon.
Ja, det var inte riktigt sant.
Nej, det stämmer inte. Men som sagt, som jag sagt förr, inte när våra barn är med. De blir så förvirrade och så obekväma att folk som vi inte känner och heller aldrig sett förut skriker elaka saker efter oss. Ni som gör detta, sök vård.
Vad skriker de till Guidetti?
Det framkom inte.
Kan man gissa tjockis?
Nej, men ja. Att han är en förrädare kanske. Det passar nu galoscherna för svensk fotboll när han inte är någon spelare längre och så alltihopa det där. Han var ju så otroligt kaxig under en period då när han var proffs i Holland och... käkade en kyckling som inte var genomstekt.
Jo, men jag får säga, jag tycker det förgyllde tillvaron att han var, jag tycker han var rolig intervju. Och så. Tänk om alla skulle vara lika tråkiga och inte säga något. Så jag tycker det är jättekul att han
var. Jag tycker samma sak. Jag vill att det ska finnas på, alltså, personer som sticker ut inom idrotten verkligen. Inte minst inom golfen och tennisen. Även fotbollen, det tycker jag är kanon. Alltså dribbler som gör annorlunda saker. Det behöver fotbollen verkligen. Jag tycker att det är helt okej att gå till det som han är. Men jag förstår att andra kan reta sig upp på honom med tanke på hur han har varit och hur han är.
Ska man förbjuda John Guidetti om folk blir upprörda på honom? I samma resonemang som kranbränningarna?
Nej, alltså jag tycker att han tar vad som han är. Det är frun det är synd om i det här läget och barnen. Guidetti tycker jag inte det är synd, för han har bäddat för det här, det tycker jag, under många år. Ja,
men vi ska inte förbjuda Guidetti.
Låt han vara som han är, men skona frun och barnen. Det är hemskt när de dras in i strömvilven där. Det är hemskt att höra.
Jag sticker åt hakan igen. Jag tycker jag är för jävligt. Hörrni, det har hänt mer i Allsvenskan och jag vet inte om ni lyssnade eller så Bayern-matchen. Hammarby förlorade ju också. Djurgården förlorade. AIK fick 0-0. Och Hammarby förlorade derbyt mot BP. Vilket var. Så nu tror jag fortfarande BP före Hammarby. Sjukt nog då. Men så här
lät... det var sex matcher, allsvenska matcher på rad. Alltså den som var före 3-2-matchen och 4-0-matchen nu senast. De sex matcherna blev det två mål på. Bedrövligt.
Ja, det är dåligt. Men så här lät det efter matchen.
Hur har det varit som ung i en klubb som Hammarby med de förväntningar som finns utifrån?
Det är klart att det är tufft och det är så det ska vara. Det ska vara höga förväntningar och man ska inte bara glida runt i en mackräka liksom.
Ja, mackräka!
Det är väl Erabi då, men det är ingen mackräka.
Det är väldigt kul.
Väldigt roligt och det är klart, det är väl lite samma som hörru tjockis! Nu råttet mågat.
Just
det är samma klass, alltså Per Ledin då. Men det här är ju mycket värre naturligtvis. Mackräka. Ja. Dumt Rabbi.
Men roligt ändå.
Ja, roligt visst. Ändå.
Mackräka är kul.
Ja, det är verkligen jätte... Men så här, det där var ju bara roligt. Ja. Guidetti är ju provocerande. Det här verkar ju vara en väldigt... annars vältalig, eller vältalig han väl inte. Men det verkar vara en väldigt respektfull herre. Som väldigt timid och sådär.
Men vilket misslyckande för alla parter att plocka hem Guidetti då. För denna enorma prispeng som det handlar om här. Man ser, tycker jag, han värmde ju upp då mot Malmö också. Och är strykrädd han såg ut då vid långlinjen. Han så att säga börjar känna på stegen och alltihopa det där, att han eventuellt skulle komma in. Så att killen är ju strykrädd.
Alltså utan strykrädd för motståndare, för att han ska gå sönder av sig själv.
Nej, för egna fansen. Han är strykrädd. Han är rädd för att få massa stryk. Han förstår hur skitsnacket går runt hela arenan. Hela Friends arena snackar skit om Guidetti.
Han har ju kostat enorma
pengar. Så att det innebär ju då att killen vågar inte liksom agera på planen längre när han kommer in. För att han vet vad han än gör så gör han fel.
Men du tror inte att han ska få stryk på planen, att de hoppar på honom när han värmer upp.
Nej, men när han då kommer in på planen så är han så hämmad, utan att han vet att runt hela Friends Arena så sitter folk och småsnackar och snackar skit om honom och så vidare. Hur värdelöst det förvärvet är för AIK, mycket dränerar AIKs ekonomi. Så att
han blir känner, spelrädd helt enkelt.
Han känner att hela Friends Arena är hans vansinniga motståndare, och då vågar han inte spela fotboll heller. När han kommer in så är han ju ofta värdelös.
Ja, så när han får frågor om det här så säger han, jag är van vid press, jag har varit i press i färg, jag har duktig på sånt. Kan du här, men du här med ganska bra.
Jag har varit i press flera år, så alla väs, jag har spelat i Feyenoord.
Just det, precis. Ja.
Okej, Olle, har du något med?
Ja, ingen vidare, men lite grann. Jag tänkte på det, med, det är också fotboll, men alltså Kylian Mbappé.
Ja, det är väl också bra.
Ja, men så här, han verkar vara på väg bort från PSG nu på riktigt. Han är inte med på, han ska inte gå med på det här försäsongslägret i Japan om med PSG. Men oväntat nog så verkar det inte, som det är nu i alla fall, så verkar det inte bli så att det är Real Madrid som blir nästa klubb. För enligt Sky Sports så har Paris fått ett bud från Saudi-klubben Al Hilal som PSG sägs acceptera.
Ska Mats få gissa mycket där?
Ja, precis. Ja. Hur mycket står det?
Hur många miljarder det handlar om. Alltså jag tror inte att Mbappé kommer att godta det budet. Han är alltså bara 24 år och han har många år kvar. Alltså Messi och de här grabbarna.
Nej, jag tror inte det. Men vi leker med tanken.
Jag kan tänka mig att Hilal då bjuder till världens bästa fotbollsspelare Mbappé. Hur många miljarder då per säsong? Ja, alltså då... Mycket PSG skulle få vara honom ett år innan kontraktet går ut och han går gratis. Jag vågar inte säga.
3, 2, okay.
Alltså han, Alilali har bjudit 3,5 miljard.
Jag trodde det var mer faktiskt.
I köpesumma. Ja,
det fick vi bara, inte höra för du gissade aldrig.
Det här är bara köpesumma, Mats.
Mm. Ja, för årslönen. Ja. Vad tror jag?
4,5 miljard.
Nej, den är på 8 miljarder.
Det blir en dagslön på, har jag räknat ut. Vad tror du?
Får vi gissa ungefär?
Ja, gissa vad det blir på en dags. Vad han kommer att känna om dagen? Vänta, om vi säger att han jobbar 365 dagar mot, vilket han inte gör, för han är ledig och sådär.
Det blir typ 2,3 miljarder.
Nej, inte...
Förlåt. 230 miljoner ungefär.
Nej,
23 miljoner.
Du är det här med att du missar en nolla, men du är på rätt spår.
Jag menar 23 miljoner.
Det blir alltså, han tjänar 23 miljoner kronor om dagen.
Det låter mycket, mycket rimligt, det gör du. Det gör du.
Ja, alltså, men är det rimligt att tjäna så mycket?
Nej, inte att tjäna så mycket. Det är det absolut inte, men det låter rimligt att det blir det om dagen.
Ja, jag menar
det.
Alltså, vi tjänar inte så mycket pengar kanske på en livstid. Ja, ungefär det tjänar vi på en livstid.
23, nej det gör vi ju inte.
Det gör vi nog ändå.
Men hur fan ska han göra av med alla pengarna? Vad ska han göra med alla pengar?
Nej, det kan han ju inte. Eller klart han kan. Alltså det finns ju... Mike Tyson som hade tjänat typ 8 miljarder på sin karriär, eller 5 miljarder i alla fall, han låg ju back 3 miljarder. Nicolas Cage.
men det är också sådana här,
kanske vi spelmissbrukare.
Det är sådana här icke-substantiella siffror som kommer fram i media, hur mycket Mike Tyson tjänade. Vem har tittat på det närmare? Det är sånt där som går, det är vandringssägnen bara. Alltså 8 miljarder ändra dagen och så minus 3 den andra dagen. Hur gör man då liksom?
Ja, då är det som filmen Brosers miljoner med Richard Pryor från 1985.
Men man, samtidigt tycker jag att han har ju dålig fantasi, Richard Pryor. För att det räcker med att köpa ett par egna privatjättar. Anställ en jävla massa folk. Alltså det går ju.
Ja, han tänkte, det var så filmen Brosers miljoner från 85 där han då för att få ett arv på 300 miljoner dollar var tvungen att på en månad bränna 30 miljoner dollar. Det är det filmen
handlar om. Ja, jag ser inga problem med det.
Sådana oligarkers lustjakter som ligger i Medelhavet. Jag menar, de kostar...
Jag tror inte Richard Pryor tänkte på lyxjakten från oligarker 1985. Ja. Men jag har ju rätt.
Men det är också så här, investerar i aktier. Det går ju att göra. Fan, det där...
ska vi ta Jesper Ekstedts påhopp på Richard Pryor? Han är död va, sen är han.
Puckad Richard Pryor.
Jesper Ekstedt, Richard Pryor, du är puckad.
Kul, skriv upp det sen när vi...
Lever Richard Pryor?
Det kan han
inte. Nej, jag tror inte. Ni vet vem det är va?
Ja, men han kan
inte leva. Han lever nog inte.
Nej, jag tror inte.
Richard Pryor. En annan person som däremot har dött, vilket är väl... Ja, men det är ju han. Det är ju en klassiker, Richard Pryor. En som har dött här, det är ju ganska depp. Faktiskt. Det är ju Tony Bennett.
Mycket deppigt.
Samtidigt
är bara Richard Pryor dog 2005.
Okej.
Okay. Vi kan ju lyssna lite på Tony Bennett, hur han låter. Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme. Ja, en annan person som har uppmärksammat att Tony Bennett är död är naturligtvis Lisa Nilsson. Och Lisa
ditt gamla hatobjekt. Ja. Och du brukar ju alltid driva tesen att när hon skriver om andra så lyckas hon alltid få in sig själv.
Det blir långt här kan jag säga.
Vad skriver Lisa då?
Ja, och hon skriver så här. Tony Bennett gick bort igår. Efter 8 oförglömliga decennier i musiken. För mig större än alla andra Croners, Sinatra, Dean Martin med flera. Av det enkla skälet att han alltid utstrålade empati och ödmjukhet. Hans röst innehöll en varm skörhet som slog hål på allt i mig. Varje ord en sanning full av känslighet. Mitt största konsertögonblick var i Carnegie Hall, NYC, 2003 när jag på ren tillfällighet och chans lyckats få en återbudsbiljett 4 timmar före konsert. Jag var i New York för första gången och strosade oplanerat runt på feeling, som jag alltid gör i nya städer. Sket högaktningsfullt i alla måste se tips från mina resekompisar och hamnade exakt där jag skulle. Klockan 13 såg jag skylten Carnegie Hall och affischerna på fasaden Tony Bennett och K-Day Lang klockan 20.00. Wow! Denna historiska plats med 2 husgudar på samma gång. Jag frågade kassörskan som bara skrattade och sa Honey, you should have thought of this months ago när jag frågade om biljett. Men man vet ju aldrig. Someone might be sick, eller get sick. Come back at 4. You might get lucky. 16.00 stod jag där och ett återbud hade just kommit in på 4:e raden parkett. Mitt framför mixstativet med stora bokstäver. Jag prisade alla gudar och tackade min aldrig sviktande intuition för biljetten. Och den välklädde mannen intill mig tog plötsligt ett hårt grepp på min arm. Skakade långsamt på huvudet utan att lämna Tony med blicken. Räckte över sin näsduk och viskade andlöst. Oh honey, I know. Fy fan, vilken jävla idiot.
Vilket drabbar. Och när hon i början också skriver att han var ödmjuk, då tror ju hon att hon skriver om sig själv också där. Hon projicerar ju den ödmjukheten på sig själv. Ja. Att hon är ödmjuk.
Och
vill hon att de som
är så. Alltså oödmjukhet, förlåt Mats, och säga min aldrig sviktande intuition. Uh-huh. Alltså vad har människan för självbild? Hon kan ju inte gå... Jag tror inte hon har haft en dag ångest i sina dagar. Hon har inte haft en dag ångest.
Det som förvånar mig ändå, när man reser runt Tony Bennett efter sin bortgång, det är då att under 70- och 80-talet, den engelska popvågen då, så var han ju lite nere för räkning faktiskt, Tony Bennett. Han kom tillbaka sen under 90- och 2000-talet. Men då stod det faktiskt att han missbrukade alkohol och droger under 70-talet, vilket jag inte visste. Denna allt igenom helylle amerikan faktiskt.
Men kan man inte vara helylle och dricka alkohol?
Jag trodde inte droger och det i Tony Bennetts liv fanns överhuvudtaget.
Så men, när du läste, blev du besviken när du läste det?
Besviken.
Ja, okay. Kan du tänka tvärtom då, att han, liksom, han visade sig vara en människa med problem och laster som alla vi andra?
Nej, men jag tänkte att det var en övermänniska i min värld, Tony Bennett.
Ja, ja.
Som han hade lyssnat väldigt mycket och sådär. Så att dock inte i Frank Sinatras klass. Absolut inte. Inte
han samma, har ju knarkat jättemycket.
Jo, men inte
Frank Sinatra har också en nerperiod på 20
år. Men om man tar rösterna på Frank Sinatra och Tony Bennett, så är ju Frank Sinatra, han är ju, har ju en helt annan karisma, personlig karisma än vad Tony Bennett har i sin röst, tycker jag. Det är också faktiskt Dean Martin, tycker jag. Så att Tony Bennett är trea för mig av de tre.
Dean Martin, apropå missbrukar, jävla vad han har druckit alkohol.
Vilket bra
jobb. Och jag vet inte, Peter Lawford var värst, va? Han spydde väl typ blod.
Ja, men Dean Martin sa väl att han var ju nykter en gång om året bara. Det var på nyårsafton. För det är amatörernas afton.
Men vilket bra jobb Dean Martin måste ha haft. Och han var ju mer eller mindre packad på jobbet jämt och drog ner våldsamma applåder. Kan man ha det bättre på jobbet?
Nej, det är grymt bra på jobbet.
När John Bonham i Led Zeppelin dog så hade han börjat dagen med 20 stycken vodka shots till frukost mellan 7.30 och 7.45. Och så skulle spela in och bara fortsatt och fortsatt och fortsatt. Alltså han hade, när de gjorde obduktionen, typ 4 liter vodka i kroppen.
Oh,
och det var bara vodka.
Alltså, man beräknade, alltså när han dog alltså.
Man beräknade att det var så mycket för att han pissade väl ut lite grann då. Men sprit, det går ju direkt liksom. Och det är svårare att pissa ut sprit än öl, misstänker till exempel.
Är det så?
Så han dog ju av alkoholförgiftning.
Just det, apropå, jag kommer tänka på en annan anekdot inom musikvärlden när du sa John Bonham. Nämligen Bono, och den här är så jävla rolig.
Aha.
Alltså Bono när han var som störst på 90-talet. Han gjorde, han såg sig själv som ett helgon mer än Lisa Nilsson skulle jag tro. Mm.
Ja, det tror jag verkligen. Ja,
han hade som stor idol Captain Beefheart, vet du vem det är? Han som samarbetar mycket med Frank Zappa. Han är en riktigt kreddig gubbe i musikvärlden. Mm. Bono ville göra ett samarbete med honom och skrev ett långt insmickrande brev om att han ville göra någonting tillsammans med Captain Beefheart. Captain Beefheart svarade på brevet brevledes, men han var inte lika omfattande och lika lång i sitt svar. Han skrev så här: Dear Bongo, no.
Okej, en sista den gången. Fan, vilken bra antal. Nu vet inte om jag ska toppa den här, men det finns ett rykte i alla fall om att Frank Zappa på 80-talet hade en konsert i Västberlin. Och han var väldigt uppsluppen stämning och Frank Zappa...
Att han hade det att han skulle ha?
Nej, han hade en spelning.
Ja, för det kan inte vara så mycket rykte om, för det måste man ju ha sett.
Ja, men det finns liksom ingen som har... Jag tror att den är halvbekräftad.
Ja, förlåt.
I vilket fall då så står Frank Zappa och så här pumpar med armarna i luften typ. Och säger någonting och folk hänger på och så gör någonting till typ så här: say kiss with me, någonting sånt där. Folk hänger på, hela tiden säger kiss, och det är så upptäckt med stämning. Så säger lyfter han höger armen Frank Zappa och säger Heil Hitler, och alla gör det, Och då tar han ner högerhanden och säger you did it again you motherfuckers. Och så går han av scenen.
Ah, ah, det är bra.
Så jävla smart. Ah, faktiskt. Ah, sen var han väl ett A såklart. Men väldigt kul.
Ja. Alltså eagle, så då kan man gissa att det ska handla om golf med eagle.
Ja, man kan få en eagle to under par, så att säga.
Mats Strandberg.
Jag tittar på British Open och jag förstår inte svenskarna då som brukar höja det som den största majorn av alla. För jag tycker ofta är British Open inte någon större grej, tycker jag. För att ofta är det väldigt dåligt väder och de stora är inte bekväma att spela i England.
Nej, men det är väl en del av golf att man ska kunna spela i dåligt väder.
Ja, absolut. Men jag tycker US Masters är nummer ett för mig, absolut, för det spelar på samma plats jämt, så är det verkligen.
På Augusta, Georgia.
Och US Open är nummer två, tycker jag. Och British Open.
Vilken nummer fyra då?
Nummer tre.
Och ja, PGA,
PGA är fyra. För,
för mig är British Open nummer två. Men det kanske inte så intressant.
Vilken är nummer ett då?
Ja, det är Masters.
Hade det varit kontroversiellt om jag sa att PGA-mästerskapen var etta?
Jo, mycket.
Ja, jag tror ingen hade brytt sig.
men om man talar med Stensson om det här, så, ja, vilket är störst om det, så är de alltid British Open. Jag har svårt att hålla med om det, för jag tycker det är en ganska ocharmig turnering oftast, och beroende kanske på vädret och inställningen och så vidare. Och årets turnering var inget undantag faktiskt. Nu vann ju då
En total doldis vann ju.
Ja,
utan Harman.
Harman, ja. Han är från Savannah, tror jag, och han har vunnit någon turnering förut på PGA, men han är en doldis och han är inte bra för golfens utstrålning och golfens nimbus.
Nimbus, och, ja, och där kom
du. Och även golfens ställning. Det är en mardrömsvinnare i en major, den amerikan från Savannah, absolut. För att han säljer ju inga biljetter, ingen tv-tid, ingenting. Inga supportrar, ingenting. Så att han vann dessutom väldigt klart, tyvärr. Så det var ju väldigt
ospännande. Det var aldrig spännande. Han ledde ju länge.
Alltså golfen måste ha en dramatisk avslutning. Helst att det kanske blir särspel. Eller att de har chans att ta in till särspel på sista hålet genom att sätta en medelsvår putt. Den Just. Typen av avslut vill jag ha. Och det var så långt ifrån det man kunde komma. Så att Peter Schopen var ju för mig en väldigt stor missräkning.
För det som är kul med det är till exempel det här, Mats. Wasn't a real hard shot until you started trying to get it very close. Det som händer nu är alltså att Thomas Björn, jag visar grabbarna, Thomas Björn slår ur bunken två gånger på hål 16 och får därmed en triple bogey och förlorar British Open. Sånt där händer ju sällan på de andra turneringarna på samma sätt.
Nej, Jean van der Velde som 89.
Och det är ju lite spännande kanske.
På Parneviks tid. Och Parnevik tappade ju också en ledning på två slag.
Ja, var det 97-98 någonting där?
97 tappade han två slag på sista hålet och Parnevik, han ledde ju då och hade fick dålig information. Det var väl han, Price från Zimbabwe som vann, gjorde en eagle på sista hålet.
Precis, och Robert Karlsson också haft ledningen för sista, han slog out, va? Och sen så var med Phil Mickelson det, tror jag.
Ja, just det. Och Parnevik skulle istället för att spela safe då, göra par, för att han satsade på en birdie och fick en bog istället och det gick till Price
pipsvängen
förbi och vann med ett slag. Så att det var en riktig fadäs. Men nu vann ju ändå Stensson den turnering som Parnevik aldrig vann, nämligen British Open.
2016
i ett envig med Greg med Tim Mickelson, så vann
Phil
ju,
Mickelson.
Phil Mickelson så vann ju vann ju Stensson ett mycket spännande avslut. Det var en stor grej 2016 faktiskt, vilket det här absolut inte var. Men poängen tycker jag, det är då att de här livspelarna som var med, de verkar ha förstört golfen totalt, tycker jag. De tillför ingenting, de är bara tärande, de är inte närande på något sätt. Om man tittar på livspelarnas insatser i British Open senast nu, så var Stensson bäste livspelare på 13:e plats.
Ah.
Och sen har
de har gått ner sig spelmässigt. Alltså.
Ja, sen har du Reed 33, du har Cam Smith som vann British Open förra året, han kom 33 också. Du har DeChambeau plus 7 på 60:e plats, du har Kepka plus 8 etc. Du har Mickelson plus 9 och du har Dustin Johnson plus 13 slag.
Tänk att de har gått ner sig så. Det, ja, det är
anmärkningsvärt. Varför har de gjort det? De förstör alltså golfen. Nu vet tittarna varken ut eller in vilka är egentligen bäst i världen och så vidare. Det är två olika torer och det förstör väldigt mycket för tv-inkomsterna och tv-nimbusen överhuvudtaget, tror jag. Och
sådär. Hur kan det bli nimbus där?
Och det var verkligen British Open ett bevis på att golfen är i mångt och mycket förstörd på grund av liv och Saudi.
Men kommer inte det komma tillbaka då?
Att, jag tror inte. Det går åt fel håll. Nu de här, så att säga, Phil Mickelson och vad heter det, Dustin Johnson, de är lite till åren. Men att de ska vara så dåliga i en major, det är anmärkningsvärt. Så att det är en nedgående spiral för golf.
Också för damgolfen, men de har haft ett stort problem länge av lite annan karaktär. Det är alltså för kanske 20 år sedan när det var sydkoreansker som tog över toppen där. Ja. Det var ju inte bra för tv-intäkterna. Det var ju ett stort problem.
Så, då har det gått tillbaka nu eller?
Ja, men nu amerikanska lite bättre.
Var det
men...
ett problem för att man, de gillar inte att
nej, men asiater, alltså för den stora tv-publiken så är det bara ytterligare en asiat.
Det var robotar.
De gillar bara amerikanska typ. Nej, eller
du måste ha någon personlighet i golf. Du får inte bara vara robotar. Och de här koreanska var typen för robotar. De såg alltså, likadana ut.
Och ja, likadana ut alltså ur västerländska ögonsätt.
Alltså Seri Pak var väl en sån?
Seri Pak var en sån. Och ska jag säga då bara för att vidga vyerna lite grann att när Stuart Baxter var tränare i, han var tränare i både Japan och Kina tror jag, men han hade varit i Japan tror jag, så tackade de av honom med någon fest och de är väldigt artiga, så gick de fram och Stuart ville bara avslöja en hemlighet för dig och lite så här blyga asiater, han berättat i någon offside-intervju tror jag, så vi bara berättar för dig att vi har inte vågat säga det till dig, att vi ser ingen skillnad på dig och alla andra europeer. Ni ser likadant ut, så vi såg inte vem som sa det. Så det är likadant där.
Så kan det ju vara också, absolut.
Väldigt kul Mats i Bert, om den sista oskulden eller om det är Bert vanliga scen. Det var ju väldigt, väldigt kul på den tiden.
Väldigt roligt.
Thomas Eldon Donaldson som var regissör. Men då är Christer Ulfbåge med och gör en cameo. Och det är någon typ... alltså det är helt skruvad grej. Men det är typ en maskerad där alla ska klusa till Christer Ulfbåge. De har någon sån här Christer Ulfbåge-pris. Och det är Christer Ulfbåge med och vinner inte. Fan, han är inte ens lik. Jävligt roligt grepp verkligen. Men i vilket fall, det har varit väldigt trevligt idag. Och bara en sista tråkig nyhet. Sverige kommer inte att spela Kuwait-VM, blev klart för en vecka sedan. I bowling.
Åh, vad tråkigt.
Bowling. De i USA har valt att dra sig ur.
Klarar man den smärtsamma? Ja,
kommer bowling att klara sig ur det här?
Nyheten.
Nej, och hur kommer det gå med krocket, golfen och golfen? Kommer de dras med i fallet? Och fotbollsgolfen?
Jag vet inte.
Klarar man det? Nej, svårt.
Nej, det är tveksamt. Hörrni, tack för att det har varit väldigt trevligt, Mats.
Okej, tackar.
Tack. Som alltid. Tack så mycket. Ola. Tack.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.